säger varmt välkommen tillbaka till Ridklubben, podden som nu sitter igen i Rebeckas kontor. Hej Beckis.
Hej Gry.
Och vi brukar ju som sagt, när vi hade poddat med Annis nu senast, då körde vi direkt bara försnack ihop med Annis.
Ja.
Jag gillade det.
Ja, men jag med. Speciellt om avsnittet ska ut i närtid, då tänker jag att det passar bra.
Så vi sitter med Anna Lidén. Hej!
Hej!
Hur är läget med dig?
Jo, men det är bara bra.
Och vi ska prata med dig om, och vad är dina liksom, vad brinner du för inom häst?
Ja, häst framför allt. Det är min passion. Men de senaste åren så har jag fokuserat mycket på att jobba med hästens hälsa ur ett mer näringsperspektiv, kan man säga.
För hästens hälsa inifrån och ut?
Inifrån och ut, jajamän. Och det är ofta där man måste börja, och det är det jag hoppas att jag kan förmedla lite grann idag.
Gud vad härligt, det ska vi grotta ner oss i. Hur, apropå hästhälsa, hur är det med dina hästar, Rebecka?
Men alltså, jag vet inte. Det här känns så hemskt. Men jag har väldigt dålig koll just nu. Men jag har ju gått på kryckor nu i 5 veckor. Det är bara en vecka kvar.
Gud vad fort det har gått.
Jag vet,
säger jag. Det kanske inte du har tyckt.
Jättelångsamt. Och jag tänkte ju att så här, nästa tisdag den 18, när jag är kryckfri, då tänkte jag att ja, men då kan jag ju släppa ut hästar. Jag kan börja rida och sånt. Och då sa min sjukgymnast att, fast vänta, du har gått på kryckor i 6 veckor. Du måste liksom, du kan inte börja med att gå 20 000 steg första dagen, utan du får ju så här trappa igång. Hon bara, du kanske kan rida efter 2 veckor.
Hade du trott att du skulle kunna köra igång på Rebecka?
Ja, men jag tänker att jag kanske kan börja rida ut lite. Det har jag saknat när jag varit så här. Vi har ju också haft en döhärlig sommar hela maj, som jag också känner att jag har förlorat. Typ. Jag är så sugen på att börja rida ut. Men, så jag tänker att jag ska smyga igång lite med uteritt i alla fall.
Det med människohälsa inifrån ut, är det någonting du också har koll på? Kan du hjälpa Rebecka med det här?
Ja, det är klart, alltså, det är ju däggdjur. Vi är också däggdjur. Men det är klart att hästen är uppbyggd på ett lite annat sätt än vad människor är. Men många gånger när vi tittar på det ur ett mer näringsmedicinskt perspektiv, så är det faktiskt inte så himla olika. Alltså, kroppen, vävnaderna är uppbyggd på samma sätt och systemen fungerar ungefär på samma sätt. Fast hästen har ju ett helt annat system när det gäller att bryta ner och ta upp näring än vad vi människor har då. Så att det kan absolut finnas vissa saker som du skulle kunna stärka dig med, alltså näringsmässigt, för att din kropp ska kunna återhämta sig lite snabbare. Absolut.
Bra, det ska jag undersöka så att jag kan börja rida då, kanske dag 2.
Alltså, vila är ju, både rörelse och vila är läkning i sig. Men när det gäller hästar så är det faktiskt så att vi underskattar rörelsen som en läkande funktion.
Kul, och jag har mycket frågor om det där.
Ja?
Jättemycket frågor om det där. Men jag har också, jag var byggde hage i helgen.
Jaha, med kryckorna?
Ja. Det var också spännande, men det här är alltså en dröm. Min mamma har köpt en tomt i Köping där hon är uppvuxen. Och då har de byggt ett hus nu precis som ligger, alltså kan det vara typ 400 meter från vattnet kanske. Oj. Så att de har huset, och sen så nedanför huset ska de bygga altan med pool. Nedanför det så är det som en stor äng där vi håller på att bygga sommarhage.
Nej.
Och sen kommer vattnet.
Oh.
Nej men alltså, hör du? Det här är så drömmigt så att jag nyper mig i armen att det här ens, att jag får vara där. Så nu byggde vi 600 meter hage och vi har typ hälften kvar. Ja. Jag skruvade isolatorer och det kan man göra. Ja, det kan sittandes. Man. Det
har en sån här liten pall, så camping.
Exakt. Så där ska hästarna vara i sommar.
Mm.
Så
himla mysigt.
Så mamma tar med sig Kalisi, då, den ena hästen som jag rider. Och lite ridskolehästar. Och sen den andra, Kaliber, som jag också rider. Han åker iväg till de vi köpte honom av. Så han ska bo där ett par veckor nu. Så han får gå på sommarbete och de rider honom lite tills jag liksom kan rida på riktigt igen. Och det är också rätt skönt, för då dels så behöver jag lite semester i sommar. Jag var typ inte ledig förra året. Men också det kommer vara så mycket att göra här som jag vill dona med. Så då tänker jag att jag kör igång på riktigt från höst.
Ja. Det stora som har hänt här, på våran hästfront, dels att Nicky tävlade i helgen. Det gick jättebra. Det är 2 felfria rundor. Och blev placerad i båda. Det var så roligt.
Jättekul. Det såg så himla flowigt ut.
Eller hur?
Jätte.
Ja, jättehärligt. Ja. Och jag höll på att fucka upp det första.
Nej.
Jag är helt säker på att hon hade startat med 12. Det var bara hon och jag där. Och så var vi låg lite efter, men ändå okej. Okay. Och sen så var det lite så på framriden. Det var ganska så här lite, du vet, folk var inte så lyhörda för. Jag bara, jag ska behöva sänka det här räcket nu. Bara, nej, då var det några som skulle hoppa. Man får ju backa bak. Japp, och så vänta. Sänkte och hoppa. Och jag bara, men nu startar med, nej, jag var helt säker på att hon startade med 14. Och så bara så här, nu bara blir det lite tajt. Alltså, förlåt, jag måste sänka den här också nu, för hon måste hoppa nu.
Yeah.
Och så hör jag spiken säger bla 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 bla. Och Nicky Kosek håller sig beredd. Jag bara, what? Vi har inte ens hoppat också än.
Yeah.
Och jag tänkte, nu ska hon stå i collecting ring. Det visade sig att de hade kallat in henne på banan, men det hade inte jag fattat då heller. Oh, och då ligger oxen på full höjd. Jag bara, Nicky, du får bara hoppa den som den är. Kör bara. Och så hoppar hon den. Och så precis när hon har hoppat, svänger runt och rider bort från. För framhoppningen var precis bredvid banan. Så precis när hon pväggade och pröver bort, de bara, bring! Ja, du vet, startsignal till Nicky Kosek.
Men också, jag bara, hur hanterar hon det här?
Jag bara, du måste se på banan. Och hon kom skrita på, du måste galoppera. För att se hur det räknar ner på hennes, ja, du vet. Men hon hann in och sen så hann hon köra. Mm. Men det var alltså...
Vad sa hon efteråt?
Mm. Nej, men hon fattade ingenting. Hon bara, vad hände? Och jag tänkte bara, om det är jag nu som har förstört det här så...
Men det gick ju bra, hon var placerad.
Jättetråkigt. Ja, det gick jättebra. Det var ju bara in i galopp, raka vägen, starta, kör. Det var en A-nolla, så hon skulle ha högt tempo ändå. Ja.
Det kanske var jättebra.
Det var bra, ja. Precis.
Du skulle ha kört att det där var din plan. Ja, för att hon skulle ha en bra grundgalopp.
Jag bara, om hon nu så här glömmer banan eller något för att hon inte hunnit få tänka igenom eller att det är jag som förstör det, då...
Jag tror ändå att det är bra på att träna. För ibland kommer det hända saker som gör att det inte blir som man alltid gör det.
Och jag brukar alltid, du vet, jag brukar kolla så noga i startlistorna. Nu hade jag bara bestämt att hon hade startnummer 14 och så gick jag på det. Ja. Så hade hon inte det.
Nej.
Åh, madre mia. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var att Mooney, Nickis, min dotters första ponny, Mooney, hon är nu... hon har blivit mamma.
Ja.
Hon har fått sitt föl. Det är inte våran, hon är inte våran fortfarande. Men hon har blivit mamma och står i Värmland och har en vecka gammal föl. Alltså den är så gullig att jag dör.
Gud, så gulligt. Mm. Vet om det kommer att bli en D-ponny? Det vet man inte.
Mooney är ju C-ponny. Ja. Pappan är storhäst.
Ja.
Mm. Så jag tänker att en D-ponny eller kanske en liten stor. Jag vet inte.
Nej.
Men den ser så fin ut. Mm. Alltså, hon ser så stor föl. Mm. Och vi ska åka hälsa på måndag.
Ja, ni ska göra det.
Ja. Alltså, vi var på väg att åka dit nu i helgen, men nu blir det på måndag.
Mm.
Jätteroligt.
Ja.
Hur för det är.
Den är så nytt
liv.
Ja. Alltså, så att det tycker jag. Det känns, det känns som att det blivit mormor.
Ja, exakt.
Känns det bra verkligen?
Ponnymormor. Nej, men Milan, han är på toppen humör. Han var inte sugen på att tävla. Vi var ju iväg på tävlingar efter vi hade poddat med Annis.
Ja.
Det gick jättedåligt. Men jag tror att det har att göra med... Du vet, man börjar analysera. Han vill inte alls hoppa. Och det var så olikt honom. Jag fattar ingenting. Men sen så men när man gör så här, när man sitter efteråt och så här, tänker bara, vad händer nu?
Ja.
Och då insåg jag att det är ju också mitt fel förstås. Men vi har bara gjort fel. Ska behöva lite bättre coachning än min. Nej, men han... har ju inte tävlat. Han startade ju i mars.
Ja.
Och då ville han inte hoppa och då behandlade vi ett knä på honom.
Ja.
Och sen, innan dess har inte han tävlat sedan oktober.
Nej.
Mm. För att det har varit vinter och halt. En jävlig vinter. Jättetråkig vinter.
Ja.
Så att han har inte tävlat på så himla länge. Och sen så, nu var det ju den här laghoppningen. Det var ju final. Det tänkte inte jag på. Så det var ju lätt dag. Mm-hmm. Jag tror att det blev en för stor bit för honom att svälja. Så där. Och vi har inte riktigt tränat för att rida lätt A. Alltså hon har hoppat lite.
Ja.
Men då han har gått och käka, han har gått i gräshage i 3 veckor. Mm. Han är tjock och pruttig och lite trött. Alltså han är fin och pigg. Han har varit jättefin sen vi var på den där tävlingen när han varit liksom på topphumör.
Mm.
Men vi har tränat lite, bara hon och jag, för oss själva. Och hoppat några hinder, men inte hoppat bana och inte hoppat liksom något enstaka hinder på 1:10. Men liksom inte alls tränat för att starta lätt A. Så jag tror att han blev lite så här... överraskad och bara, fan håller ni på med?
Ja.
Så han vill inte alls.
Härifrån,
ja, typ. Så att det var ingen succé alls.
Nej,
men han känns jättefin och han känns fräsch och fin och glad och pigg och som sagt, och det här om dagen. Och han...
Ja, fast det bara gör ingen grej av det.
Nej.
Alltså så här, man får så bara så här, okej, nu har vi lärt oss. Nästa gång så provar vi att göra på ett annat sätt.
Nästa gång så startar vi lätt se.
Exakt.
Och så bara, men man får backa lite och bara kolla läget. Eller hur? Sätt vi rätt.
Ja, det är helt rätt. Ja. Det är ganska bra att lägga upp en liten plan.
Ja.
Och så, ja.
Nej, men det är bra att analysera.
Det är, så här, okay, det är jättebra. Alltså, för det kan ju vara allt möjligt.
Vi hade
alltså,
ju aldrig använt...
Jag menar, det kan ju vara andra orsaker också. Till exempel lite vätskebrist. Det har varit väldigt varmt.
Det var jättevarmt den dagen. Det var årets varmaste dag dessutom.
Ja, och är det något som tar ner prestationen väldigt mycket så är det just att de får lite dehydrering, alltså lite vätskebrist. Och det är inte alltid man tänker på. Att man sätter det i sitt sammanhang. Liksom att vattnet har en sån otroligt central funktion i hästens kropp. Då.
Ja, vet du vad? De gillar inte vattnet där de står nu. De dricker så lite nu så de aldrig har druckit förr.
Det är
de dricker
riktigt...
som kameler här. Ja. De digger inte, det är något, du vet, det smakar annorlunda. De älskar inte det.
Gör så att du blandar i lite grann. Alltså ett tips som man kan göra om de inte har alltså, risk för alltså att de kan få lite mer socker liksom, i vattnet. Om man tänker äppeljuice eller någonting sånt kan man blanda i. Det är inte för EMS-hästar eller hästar med lite insulinresistens. Alltså, men normala hästar kan man blanda i lite, lite.
Något som,
så blir det en liten smak. Ja. Mm. Äppelcidervinäger är ju också bra.
Oh, det är
ja, det är, men hästarna tycker faktiskt väldigt mycket om det. Man ska ha faktiskt alternativ. Men om man vänjer hästen vid lite till exempel äppelcidervinäger eller man kan köpa lite färsk mynt och hälla i, eller lite
äpplen. Alltså, det är fel på, det är bara som att det är lite järn. Du vet, ja, det luktar
annorlunda. Det är lite järn, okej. Och det får man ju också vara lite observant på att de egentligen, att man ska ha en analys på vattnet. Ja. Det är jätteviktigt för att just järn är ju, kan ju bli.
Jag vet inte, nej. Jag har ingen
aning. Man känner det lite grann, det är ju i smaken faktiskt. Ja. Så att, nej men det är bra att ha koll på och det är bra att man tittar på slemhinnorna i munnen ovanför tandköttet, att de inte är liksom klibbiga och att de också har, ni vet de här vitala testerna man gör för kapillär återfyllnad, ni vet man trycker på, just det ska komma tillbaka efter 1,5 sekund. Något annat som man också kan kontrollera, det är ju såklart urinen, att den inte är för mörk. Nej. Och sen det här nyptestet. Alltså att man tar på halsen så drar man ut och om huden stannar ute så kan man misstänka att de har lite vätskebrist.
Ja, nej, de dricker så. Det är bara att de inte dricker lika mycket som de brukar. Men jag märker att de inte riktigt de är inte tokiga i det, men de dricker ju. Ja. Och jag ger ju dem fiberbeat som vi blandar ut med vatten och då blandar med jättemycket vatten och det slurpar de i sig. Så det är liksom ingen fara så. Nej. Men det var nog det som spelade. Och vi hade ju aldrig anmält till en lätt dag om det inte var för att det var laghoppningen och det var sista.
Nej, precis. Mm.
Och den sista liksom, det var finalen. Det blev dumt. Men han mår jättebra.
Ja,
han är jättegullig. Han är jättegullig. Väldigt, väldigt förtjust i den där jäkla ponnyn. Alltså.
Ja.
Det är fan.
Ja. Jag kommer också att vara som samla på dig.
Jag vet. Nej, vi ska inte samla på oss. Eller,
kanske.
Ja, nej. Jag ska inte.
Och hur går det för unghästarna då? Har de tävlat?
Unghästar, gud, jag tänker vilka menar du? Jo, det har de inte gjort. Nej, det har de inte gjort.
Om det är någon som har missat så har ju du 2 stycken 4-åringar ihop med Öje och Sylve.
Precis. Öje, Sylve och jag har 2 4-åringar som står, den ena står på Gotland och den andra står i Tranås. Och Gotland, det går jättebra. Sylve hade träning med Gotland här för ett tag sedan. Mm. Klacken kallar man honom.
Kul.
Och han blir bättre och bättre. Sylve blir gladare och gladare för varje gång. Han säger att han gör sådana framsteg. Mm. Och sen så har vi den som vi kallar Flugan som står i Tranås, som är skitfin. Jättefin. Han har varit på öppen bana eller på pay and jump och hoppar jättebra. Han är så jävla wow.
Ja, vad kul.
Jättekul.
Ja, vad
jätteroligt. Så jag kan visa filmer sen. Jag kan lägga ut en film på Instagram. Han är kanonhärlig verkligen. Hoppar som en liten, han har den där, han har sånt otroligt härligt tryck. Ja. Jättefin han.
Gud vad roligt.
Jättekul.
Kul att följa.
Mm. Otroligt.
Ja.
Så är det. Alltså, vad säger du nu då? Vad är det viktigaste? Vad är den största missen vi gör, Anna? Om vi går in på ditt område.
Ah.
Eller vänta, vad är du för hästliv förresten?
Oh. Korta versionen. Ja. jag har ju alltid hållit på med hästar i en eller annan form och ville verkligen fortsätta efter skolan då och jobba med hästar och utbilda mig inom häst. Men mina föräldrar sa nej, du måste ha ett riktigt yrke.
Ja.
Ja, så jag är undersköterska i botten. Men jag är också ridlärare. Den här gamla sorten gått på Strömsholm då. Det motsvarar ungefär level 2 är det nu.
Lite långa kursen.
Nej, det gjorde jag inte. Jag gick rik 2 ändå.
Okay.
Mm. Och sen så, så jobbar jag på en hel del olika ridskolor och så. Sen vill jag lära mig mer, förstå mer hur allt hänger ihop. Jag tyckte att jag inte fick riktigt den kunskapen som ridlärare då. Så då läste jag till hästterapeut. Bara för att förstå ännu mer vad det var jag såg framför mig. Jobbade med det och sen så har jag gjort en sväng, jobbat på Nordens Ark bland annat med marknadsföring. Jag har en examen i marknadsföring också. Men sen var jag tillbaka och jag har alltid jobbat med och haft privatlektioner då för privatryttare. Så antingen dressyr som har varit min gebit kan man säga, eller markarbete då för hopphästar. Och jag har ju haft egen häst och sen har vi då min dotter, har vi följt igenom alla kategorier. Och sen så den sista hästen jag hade, den tävlade, jag tävlade inte så mycket, men jag tränade upp till medelsvår dressyr då, så det har varit dressyr som har varit. Och det är egentligen inte så mycket tävling utan mer det här känslan av att man utvecklas tillsammans. Det var liksom det jag ville åt. Och sen tyckte jag att dressyren hade förändrats så mycket från det att jag var yngre, om man säger så, då, och tävlade dressyr. Jag gjorde ju ett litet uppehåll där när min dotter gick igenom alla kategorier. Då skötte jag markservicen.
Så, tyckte du att det har förändrats till ett sämre?
Ja, ja, faktiskt.
Och nu då? Tycker du att det är på väg till det bättre igen?
Nej, eller? Inte än.
Nej.
Men det är ju starka krafter. Ja. Det pratas ju om det väldigt mycket nu. Nej, jag tycker inte att man pratar välfärd och jag vill lägga det på en annan nivå. Jag vill säga att hästarna, alltså att det ska vara ett välmående. Att du får in även hästens sinnen och själ i den här diskussionen. För det är ofta där jag tycker vi har tappat. Men om jag bara får knyta an till, så vad jag har gjort sen är att jag har jobbat som yrkeslärare på gymnasieskolan i Uddevalla i många år inom häst. Hästkunskap först och sen startade vi upp ett naturbruksgymnasium då, inriktning häst. Så det har jag gjort. Det är liksom yrkesmässigt då.
Det måste ha varit så kul att utbilda yngre i hästkunskap.
Ja.
Och speciellt om som du känns som att du har ett brinnande intresse för det. Liksom, det måste vara så roligt att lära ut om det då.
Det är det verkligen. Alltså det är helt fantastiskt. Jag älskade mina elever. Alltså för det fanns en sån nyfikenhet och en sån iver liksom till att lära sig. Alltså man har ju världens bästa jobb som lärare inom häst när man har elever som brinner för det så då. Och att få följa dem de här 3 åren då innan man sparkade ut dem, det var också fantastiskt att se hur de själva utvecklades både som människor och som hästmänniskor. Så det var fantastiskt roligt, men jag valde sen, för jag startade upp mitt företag Equital då 2011 och 2016 så kände jag att jag vill nå en ännu bredare publik liksom med det som jag jobbar med. Jag vill verkligen få ut information och kunskap. Alltså vi vet ju ganska mycket idag och det finns ju hur mycket information och kunskap på nätet, men någonstans i det här så känner jag att vi har liksom tappat bort hästen. Alltså
på vilket sätt då?
Jo, alltså vi pratar ju om att man ska möta hästens behov och det gör vi ganska bra idag. Men jag brukar säga, jag brukar prata om att det finns 7 olika livsfaktorer som jag tycker är viktiga och de ligger som grund för att hästarna ska kunna må så bra både liksom i kropp, själ och sinne. Och det är, ska jag ta dem eller?
Ja,
okej. Ja. Och de första 2 det är ju nutrition och vatten och det kommer vi kanske prata lite mer om sen, men det är just det här hästarna utvecklas under, det är ju 60 miljoner år som den här arten har liksom gått på den här jorden, mycket mycket längre tid än vi människor. Och de är ju fortfarande ett betande, flockberoende flyktdjur. Det är ju liksom det som är grunden för den här arten. Och även ifall vi har domesticerat hästen sedan 6-7 tusen år tillbaka så har vi inte kunnat förändra det sätt hästen bryter ner och tar upp sin näring. Det är liksom grundfundamentet. Att vi förstår det, att hästen utvecklades att söka föda 16-18 timmar per dygn, vandrades väldigt näringsfattig diet. Och det här är ju någonting som vi på något sätt, vi har liksom vänt lite grann på livsstilen på hästarna. Kanske inte mycket nu, för nu börjar vi uppmärksamma det här att nu ska vi försöka ha hästarna i lösdrifter. Vi försöker att få flera frekventa utfodringar. Vi kanske har dem på fri tillgång om det fungerar. Just för att förse dem liksom både mentalt och fysiologiskt med den här viktiga näringen som är växtfiber. Så det är näring och vatten har vi pratat om lite grann. Och där vill jag tillägga att vad som är viktigt är ju att man ser till att hästen får salt. Många tror att det räcker med en saltsten. Det gör det många gånger inte.
Hur mycket salt lägger du till?
Det beror på häst, alltså vad den gör. För varma dagar kan det ju gå 40-50 gram om dagen om de svettas riktigt mycket då. Men har man en saltsten så får man ju bedöma ungefär hur mycket de slickar. De ska ju kunna, en normal häst ska ju göra åt den på typ 6 veckor, en sån 2 kilos. Så annars så får man ju lov att tillsätta salt, och det skulle jag nästan rekommendera. Plus en sak till, att man ser till att de får elektrolyter också, just när det är otroligt varma dagar och de presterar mycket och svettas mycket.
Och hur mycket salt är för mycket salt att lägga till extra? Alltså man har så här fodersalt som man slänger in i maten.
Ja.
Och hur mycket är det för mycket?
Om man märker att hästen dricker kopiösa mängder och kissar mer, då har man, kan man börja med att titta på hur mycket salt den får.
För att noga, det var noga där. Fråga den inte... som gör så här.
Ja, precis.
En liten nävet där, en liten så.
Just det.
Borde jag måtta mer?
Det kan du göra. Ja. Alltså, vad man säger, om en häst har salt...
Är det skadligt med för mycket salt?
Alltså, så här. Det blir ju en påfrestning på njurarna. För att någonstans så ska ju det här regleras och det ska ut ur kroppen om det inte används. Så att försöka hitta en ganska balanserad nivå är ju att föredra. Men att ge kanske 100 gram varje dag, alltså det är ju inte att rekommendera om man säger så. Utan försök att gå...
För det finns ju också hästarna som äter sina saltstenar ju.
Ja,
och det
gör det.
Inte vara hälsosamt.
Om de gör det, då kan man ju bara titta på, okej, vad saknar den mer?
Ja.
För då kan det ju vara mineralbrist, och det kan också vara sysselsättning, och det kan vara fiberbrist. Alltså det kan vara så många andra orsaker till att den börjar gnaga på saltstenen och liksom tugga upp den. Men först och främst så ska man ju se till att mineralbehovet är täckt då. Liksom de, även de andra mineralerna som där elektrolyter ingår. Men just att man... Du kan absolut göra, ha koll på hästen helt enkelt. Mm. Alltså hur mycket den dricker, om den dricker för mycket eller för lite. Och man kan öka saltet då när man har som så här, väldigt varma dagar och så, för, just för att trigga.
Jag bara tar liksom en liten nypa salt och sen en liten nypa i varsin hink när de ihop med maten. Men jag tänker på om det är för lite eller för mycket.
Det kan vara för lite. Det beror lite grann på storlek då. Men om man säger om du ger typ 1-2 matskedar, att du, för det är ponnys.
En stor en ponny.
En stor en ponny. Den stora kan ju kräva lite mer, kanske uppåt 25-30 gram då. Mm. Men som sagt, titta på det lite grann. För som sagt, man vill för mycket eller för lite, det är ju så med allt egentligen, är inte riktigt bra. Men det var då, lite kort bara om de två.
Jag slänger iväg.
Ja, ja, men, och jag är specialist på det. Så, men sen rörelse kommer vi till. Den är ju extremt viktig som jag sa, för rörelse är läkande. Och där tycker jag också att vi underskattar hästens behov av rörelse. Och jag försöker att inspirera hästägare som kommer till mig att rör på hästen mer. Alltså försök hitta sätt att få den röra på sig. Bygg om hagen lite grann. Gör ett tracksystem till exempel. Inte en fyrkantig hage, utan bygg en liksom in ruta i mitten. Ja. Se till att hitta maten på ena stället, vatten på det andra stället. Få ett flow. För den, tittar du på hästen i den vilda, så rör, kan den röra sig upp till 80 km per dygn. För att söka föda. Och en häst i lösdrift brukar man säga kanske ett par kilometer. En häst som står uppställd 0,7.
Ja.
Och jag menar, det är ju ingen som skulle komma på att ställa in en fotbollsspelare i en garderob 24 timmar per dygn eller 23 timmar. Alltså förstår ni, det är ju, och för hästen då, som hela deras rörelseapparat är ju uppbyggd för det. I och med att de inte har cirkulation. Vi har ju muskler hela vägen nu som ser till att det blir en viss blodcirkulation där näringen kommer ut i kroppen och slaggprodukter kommer ut ur kroppen. Det är en naturlig cirkulation, men hästen har ju inte det. Alltså nedanför fram, alltså carpus, det vi sa framknä för, och nedanför hasen, där har ju hästen inga muskler. Utan vad, de måste ha andra typer av cirkulationspump, och det är ju hoven.
Ja.
I hoven sitter elastiska putan som är med och bidrar till att det blir en cirkulation och en pump att få i, verkligen få cirkulation.
Och det vi pratade om med hovslagen, om just att barfota hästarna får lite mer hjälp av att de går barfota, att man får lite...
Precis.
Hoven får hjälp att skjutsa runt.
Det är precis så. Och jag brukar rekommendera alla att ha en väldigt bra dialog med sin hovslagare, eller om man har hästen barfota med sin, den som trimmar hovar, att man verkligen, dels så tycker jag som hästägare att man ska lära sig hur en funktionell hov ser ut, och jag brinner lite grann, jag kan inte så mycket om hovar, det finns många som är mycket mycket bättre, men jag ser ju när en hov inte är funktionell, och då vet jag att det här är kanske en av anledningarna till att vi ser andra problem på hästen, på huden eller på olika typer av obalanser som den har, just för att inte cirkulationen fungerar. Man får inte bort slaggprodukterna ordentligt. Man får liksom inte näringen ut ordentligt då. Så att, att verkligen det ha koll
när
på
man
det.
Står, när man står i stora stall med små hagar och man har den där lilla rutan som många har. Och att när det är vintrigt och isigt och halkigt, och då står de ju still. De står utomhus, de får frisk luft och det är toppen, men de står ju gärna still för att det är halt och så. Det är att man skulle behöva försöka få till, och det, får ju, alltså det är ju olika för alla hur man står och bor och så. Men man skulle behöva få med, alltså gå en promenad med dem på förmiddagen och sen rida dem på eftermiddagen. Eller vilken ordning, alltså gör att de gör både och, men det är svårt.
Ja. Sen tror jag att det går att göra ganska mycket saker själva ändå. Alltså jag vet några andra som har, de har stora hagar, men där går de också själva. Och de rör sig typ inte någonting heller. De går in innanför sin grind och sen står de där. Ja. Även fast de har en jättestor hag. Alltså så här, så jag tror också, bara om man har dem ihop så tror jag att det gör att de trampar runt lite. Alltså jag tror att det ökar alltså jättemycket deras rörelse per dag. Bara om man har en kompis som de ändå har möjlighet. Det tror jag är det bästa alltså alternativet. Ja. Om man inte kan bygga olika liksom rund vandringsbanor för dem liksom i hagen.
Ja, absolut. 100%.
Och bara lägga in lite så här stockar eller någonting som gör att de behöver liksom, men få sysselsättning helt enkelt.
Just det. Och det är faktiskt en av de här sju, så är det just sällskap. För att hästen är ju ett flockdjur. Och precis som du säger, att för vi, alltså, jag brukar säga så här när jag pratar med hästägare, att du behöver inte göra allt, men kan du göra någonting som möter hästens behov? Vi är ju lite skyldiga hästen det. Ja. För vi bestämmer ju allt om hästen. Vi bestämmer när den ska äta, vad den ska äta, när den ska gå ut, vem den får gå ut med, när den ska ridas. Vi bestämmer oftast hela hästens liv. Och vi har valt att ta in hästen i våra liv. Och vi är liksom skyldiga att ge tillbaka till hästen. Att möta dem så gott vi kan. Och det innebär inte att man måste liksom bryta upp och flytta land och rike till något annat. Alltså, men gör det man kan, alltså just för sällskap. Vi har sett otrolig skillnad på hästarnas. För det handlar om levnadsglädje. Det handlar om att föra in lite levnadsglädje hos våra hästar varje dag. För vad gör de här timmarna när inte vi är där? Och det leder mig in till tillit, som är en av de här punkterna då som jag tycker är så viktigt, att hästen måste känna att den har en tillit till oss, och framförallt ifall vi inte har den här flocken där de kan liksom ha en inbördes liksom samarbete, om man säger så, eller ja, de har ju, alla hästar har ju en viss roll i en flock till exempel, men just att hästen känner tillit till sin ägare. Och där är det också jätteviktigt, tycker jag, att när vi är hos våra hästar, att vi verkligen är där. Att vi lägger ifrån mobiltelefonerna och försöker vara närvarande. För att våra hästar försöker att säga till någonting till oss hela tiden. Alltså de är ju som så megafoner och vill ropa ut och visa liksom med sina kroppssignaler hur de mår. Och ju mer de känner att de har en hästmänniska som står där och ser, desto bättre bygger man ju upp tilliten. Hästen kommunicerar ju i energifält, och det här är inte något konstigt hokus pokus, utan det finns studier på det. Det är ju, de kommunicerar, och det är ju därför alla kan dra samtidigt. För det är inte så att den säger till kompisen att nu är det något farligt här, utan de drar bara. Så går vi in, det här är också tillit, går vi in med stress, att vi är arga, vi är ledsna, och det är så många gånger jag har tagit det här med mina elever, för de upplever ju det rollercoaster hela tiden genom livet för dem, och det är läxor och skolor och pojkvän och hästar. Och att liksom när man kommer ut till hästen, att man ändå känner att nu är jag med min häst och lyssnar in och försöker då förstå vad är det min häst försöker förmedla till mig. Då kan man upptäcka de här obalanserna som kanske så småningom skulle lett fram till ett magsår. Alltså att vi liksom vänder på det. Att vi inte åtgärdar någonting och försöker sätta plåster på någonting som redan har blivit ett problem. Mm. Utan att vi försöker att backa bandet och vara så med våra hästar att vi upptäcker det innan. Och det är det här kunskapen som vi försöker att få ut så mycket som möjligt. Hur ska jag kunna se de här tecknen på hästen att den inte mår bra? Vi läser ju av hästen, den är glad, den är ledsen och så vidare. Men det finns ju mycket mer bakom det. Det kan ju vara till exempel hästen som jag brukar ofta prata om förändringen i beteendet. För vissa hästar har ju, alltså det är ju personlighet, yeah, allihopa.
De är olika som vi
är. Ja, det är de. Ja, precis. Och det är ju helt underbart. Och det är ju så vi vill ha dem. Men det kan ju vara till exempel att hästen visar ett förändrat beteende bara att man kommer ut med sadeln i stangången. Mm. Och att liksom redan där, och då kan det såklart också vara så mycket andra orsaker som gör att hästen kanske bara dra bak öronen eller visa på något sätt att det där vet jag, vill jag inte ha på mig idag. Det kan vara stort som är brunstigt som står bredvid som gjorde något. Ja. Eller, ja, det kan vara vad som helst. Men det kan ju vara det första liksom, på att det faktiskt är något annat problem. Så, och barn får jag säga, och ungdomar, men framförallt barn, om man får in barn tidigt, de är ju fenomenala på att känna in. Alltså det är liksom öppet spjäll, ja. Faktiskt. Så man ska aldrig underskatta dem, säga ja, men den mår inte bra idag. Det har jag haft elever som har liksom sagt ja, den mår inte bra. Och mamma var jo. Och, så här, nej. Och det har mycket väl stämt att inte hästen har varit bra. För att de känner det på ett annat sätt. Och jag tror vi jobbar ju upp det som hästmänniskor. Vi vet ju, vi behöver knappt öppna stallen för vi vet att det är någon häst som ligger fastrullad eller att det är något som inte stämmer. Och det är just den intuitionen som vi som hästmänniskor behöver jobba upp. För det är så hästarna, de kan inte skrika. Hade hästarna skrikit alltså när de har haft ont eller när de inte mår bra, då hade man ju liksom kunnat se det på ett annat sätt. Men vi får använda våra andra sinnen. Lukten, synen, känslan, när vi liksom kollar av våra hästar. Ja, det var mycket nu. Men förlåt. Men, ja, så det är det. Det är tilliten där att vi verkligen är med våra hästar och att de känner att vi inte går in. För det handlar ju om de här frekvenserna som jag sa att hästarna vill ju ha. Om vi försöker lägga stressen bakom oss och så bara gå in med en känsla av, ni vet, kärlek. Alltså den typen av känsla. Att man är glad, att man liksom känner sig lugn och harmonisk. Hästarna älskar den energin.
Men så att de kommer ihåg en arg hur länge som, alltså arg, om man har varit arg inne hos dem eller om man har varit på dåligt humör, att de kommer ihåg det så jävla länge sedan också.
Det gör de, och det är ju en låg frekvens, och för dem är ju det fara många gånger. Det är ju fight and flight. Hästarna är ju liksom, och det är en av de starkaste instinkterna som hästarna har, så är det just det.
Är det inte lustigt ändå? Hur länge har vi haft hästarna domesticerade?
6-7 tusen år. Först var
att
det ju bara
inte
mat.
Det ändå genom evolutionen, att inte flyktinstinkten, att inte det har liksom ändrats genom åren. För det, alltså sen de blev husdjur, eller vad fan man ska säga, de är inte husdjur. Men för så mycket andra, så många andra djur har ju anpassat om sig efter omständigheterna och genom evolutionen och avel blivit annorlunda. Men just att det här är så starkt, att det är så starkt kvar i hästarna fortfarande.
Vi har ju tolerans tränat dem. Alltså om man tittar på privalska hästarna eller zebrorna så är de ju, alltså det är ju en helt annan kaliber om man säger så. Men det är helt rätt det du säger. Och anledningen till det är ju grundat i att de är ett bytesdjur. Om man tar hund och katt till exempel, det är ju liksom, de är ju samma som oss kan man säga. Så hästarna har ju en otroligt... Det är en sån extremt stark överlevnadsinstinkt. De kan ju springa med ett brutet ben. Alltså det är allting annat. Ni vet, de är ju i det sympatiska eller parasympatiska. Och det ser vi ur...
Vad betyder det?
Okej, förlåt.
Alltså jag förstår vad sympatiskt betyder.
Ja. Hästen har ett autonomt nervsystem. Alltså ett som är häst som hästen inte påverkar själv. Och det är... Det här vad ska jag säga, flyktbeteendet kan grundas i det. Så att när hästen gör sig beredd på flykt så går den upp i det sympatiska nervsystemet. Och det innebär att de stänger av vissa funktioner, till exempel fodersmältningen. För hästen har en begränsad blodvolym, så att blodet måste prioriteras till musklerna. Så hjärtat börjar pumpa upp, det hormoner som adrenalin pumpas ut för att förbereda hästen på att liksom blodfyllda muskler för att kunna fly länge.
Så matsmältningen stängs av, de bara, vi tar det sen.
Den prioriteras inte, utan blodet prioriteras till musklerna, och mjälten släpper också ut nya fräscha syrerika blodkroppar för att kunna bli uthållig också, för att kunna springa långa sträckor. Och det innebär, ni vet, det är det här liksom jorden anropar, man sitter på hästen, den är helt spänd och stel och man får liksom inte fram någonting.
Typ när
liksom
man träffar älgen i skogen.
Det är precis så. Och det är klart att när de är i det här, då är de, alltså vi hade ett gammalt talesätt att en psykiskt spänd häst kan aldrig bli lösgjord. Och det är ju just därför.
Ja.
För att de är i det här sympatiska nervsystemet. När hästen ska förbereda sig för att äta och smälta maten och egentligen vara i det tillståndet den ska vara den största delen av tiden, då går den ner i det parasympatiska. Och det går ganska snabbt. Alltså det kan växla, de här systemen kan växla på egentligen några sekunder bara. Ni vet hästarna som drar iväg allihopa, mm, så tvärstannar och fnyser lite och så ner med huvudena och så börjar de äta. Mm. Och då när de kommer ner i det parasympatiska, då prioriteras blodet till magtarmsystemet. Saliven kan börja rinna till igen och hästarna blir mer mottagliga och mer lugna. Och man ser det ju på ögon och öron och liksom muskler och allting då, att de blir mycket mer, ja, de kommer ner liksom i ett annat tillstånd då. Och det är ofta, alltså hade det varit så enkelt som jag sa, ta ner huvudet på hästen så kommer den ner i det. Det är inte riktigt så enkelt, men det finns vissa biologiska faktorer som styr det här. För ni vet, när hästarna är i flykt så höjer de i huvudet för att kunna se långt ut. Så. Mm. Det är så vad som händer då, det här typen av autonomt nervsystem, det, för mig är det ett litet sundhetstecken. Jag vill inte ha en häst som är helt avstängd.
Och
som
nej, jag förstår. Det jag förstår. Att det har, ja, liksom, under, ja, så många år, precis, inte ändå hänt mer.
Nej, jag tror det beror på det. Men vad vi ser mycket idag, vad många hästar som vi får kontakt med, det är att de har kommit in i ett mer kroniskt tillstånd. Alltså mer kronisk stress. Och den är lite allvarligare, för att den här andra, och det var därför jag sa att det är ett friskhetstecken när man ser det här, att det är lite av och på.
Ja.
För de här hästarna som har kommit in i mer kronisk stress, det kan man se, har ni pratat om pain face? Mm. Har ni kanske? Ja. Ja, det är typiskt så, man kan se att de vänder ögonen lite grann, att det blir väldigt mycket, alltså extremt spänt runt mulen, även käkmusklerna.
De går in i sig själva. Som
just det, de går in i sig själva, exakt. Och det är en mer kronisk stress. Och den kan uppstå till exempel om man transporterar hästen under flera dagar. Hästar som kommer kanske ifrån Spanien, Portugal eller Irland och som får stå på transport och byta och liksom vara i en helt annan miljö och tappat sina kompisar och allt detta. Där kan de gå in i det här.
Kan de bli friska från det?
Ja, jag skulle komma till det.
Att,
men det kan vara mer långvarigt. Och det kan till och med vara så att hästar som aldrig vill gå in i sin egen box för att den har två pantrar som står bredvid. Eller att krubborna sitter precis på varsin sida så att den alltså måste stå så här nära en annan häst som den egentligen inte föredrar att vara tillsammans med. Alltså det, sånt kan ju också trigga det här. Eller att den står i ett vindkors, att det händer saker hela tiden och det här är ingen häst som individ uppskattar att det händer saker. Sen har vi andra hästar som tycker det är helt underbart att det händer saker hela tiden, ja, och som liksom mår bra av det. Men sen har vi andra hästar som inte alls mår bra av det, av att ha hästar som springer hela tiden och människor och att det rör på sig för mycket, utan de vill ha lite mer lugn och ro då. Så att läsa av individerna för oss, och även, alltså allt det här jag säger nu är ju grundat i ur ett näringsperspektiv, för att jag är mån om att hästen kan bryta ner och ta upp näringen korrekt, och där är stress en sån otrolig viktig faktor att de verkligen kommer ner i det här. Men precis som du säger, Rebecka, så handlar det om att hästen kan få en eftergift. För att när de känner att de har en eftergift, alltså släppa ut, har man varit på ett meeting, släpp ut dem med några kompisar i hagen, låt dem vara häst.
Fattar de att det hänger ihop? Att nu var vi på meeting och nu blir det här mysiga. Fattar de?
Deras biologiska system upplever ju att de kommer in och kommer ut i hagen. De kan ju inte tänka framåt om man säger så. Nej. Men de kan uppleva det för stunden, att de får det, än att stå i en box, tränas hårt, in i boxen igen, in i skrittmaskin, in i boxen igen. Kanske inte ut i hagen speciellt många timmar.
Jag tänker att man lägger lite mänskliga känslor i dem. Om man kommer hem från en tävling och man är jättenöjd eller man har tränat, så tänker man så här, åh, nu ska du få gå ut i hagen som belöning och mysa. Så här, tänker jag som människa. Men
oh,
fattar
det.
Hästarna ens att det hänger ihop?
Men jag tror de,
nej,
ser det väl inte som belöning.
Nej.
Men att de får återhämtning efter sitt pain face. Alltså, ja. Förstår, efter sin liksom,
prestation. Ja. Ja. Och med det måste jag säga, alltså, stress är inte skadligt. Och hästar, alltså när de går in och får adrenalinskjutet där innan de ska in och tävla, det är ju en del i det hela. Yeah. Alltså det är inte skadligt.
Att ta i för dem inte.
Exakt, att det blir, jag menar, det blir vi ju som ryttare också lite spända och lite på hugget och så. Och det är ju sunt. Men vad som är viktigt, det är just återhämtningen. Mm. Alltså att de verkligen får, precis som jag sa, släppas ut eller varva ner, och att det liksom inte tränas dagen efter, och nej, men att man, ja, man läser av hästen helt
för
enkelt.
Det är lite svårt, för det kanske inte vi ska prata om nu egentligen, det vet jag inte riktigt, men jag har tänkt så mycket på, det har varit så mycket prat om hästmående ju, och dressyrryttare eller dressyr, man ser så här bilder på folk som lägger ut på Instagram, bilder på dressyrhästar som ser ut som att de inte mår bra när de är inne på banan, och stillbilder på dem när de inte ser ut som att de tycker att det är kul, och man blir illa berörd och så blir man ledsen. Och så har jag tänkt på det så himla mycket, jag vet inte om vi pratade om det också, men det blir så, jag är också otroligt mot att hästar mår för illa, förstås. Jag tycker absolut att det är jättehemskt, och vi har pratat om det jättemycket här också. Ja. Men jag tycker också att det är jävligt lurigt när man tar en stillbild från en millisekund under ett program eller under en hopprunda där en häst ser ut som att den anstränger sig jättemycket. För den anstränger sig lika mycket som... Jag känner att jag går på en tunn tråd här. Jag vill inte göra någon upprörd. Nej, men alltså, om du tar en bild på en idrottsman vilken som helst under en basketmatch eller under 1000 meters lopp eller vad det kan vara, den kommer inte se ut som att den tycker att det är lacho.
Nej.
Precis hela tiden under det loppet eller under den matchen. Man anstränger sig och man tar i och man gör grimaser. Och det gör väl hästarna också under det här programmet eller under den här hopprundan. Det är klart att det går att hitta snapshots där det ser ut som att det är illa, fast det kanske inte alls är illa. Sen vet inte jag om det var illa eller inte, för jag var inte där. Men det är så lätt att ta en stillbild och säga, kolla vad hemskt det är, hästen lider. Och så går alla in och säger, åh fy fan, det är för jävligt. Men man har ingen aning, eller?
Ja,
håller ni med mig?
Alltså, nej, det är jättesvårt att bedöma på en bild. Stå klart att det är. Man får ju såklart se det ur ett längre perspektiv.
Ja, och det jag menar på att en liten bild på sociala medier där folk som inte egentligen håller på med hästar, det är klart att om man ser bilden så säger man, fy fan, det där får inte pågå. Mm. Om jag ser den bilden. Mm. Men var det så hela tiden? Eller var det synd om hästen? Eller tar den bara i? Är den mitt i en piaff? Eller är den i... Eller?
Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, det som jag kan... Det som jag upplever är att man begär ofta en form på hästarna som de rent fysiologiskt egentligen inte mår så bra i.
Och det är en helt annan diskussion.
Ja, och jag tänkte det. Och det kan man se. Och det ser jag ofta på dressyrhästar också. Jag har dissekerat hästar. Jag har sett hur de ser ut inuti.
Berätta mer.
Ja, bland annat så, alltså vi pratar ju på det här att, ja ni känner ju till rollkur till exempel, nu kommer vi lite grann från ämnet, jag vet inte om det är aktuellt, men just det här att man drar in, det har ju varit en väldig diskussion om det, alltså att hästarna har gått i en alldeles för böjd form.
För knipsig.
För knips, ja precis, och det är ju ganska vanligt att man rider hästarna på framridningar och så också i den här låga in med näsan. Och inte bara det att hästarna egentligen inte kan se, alltså det är mycket det jag försöker förmera, lära mer om hästen. Alltså hur den fungerar som art och hur sinnena fungerar på den. För att han har ju absolut ingen möjlighet att se någonting framåt. Den kan se lite grann åt sidorna, men där, vad den ser, det är ju gruset där den sätter fötterna. Och när man bland annat svalget, så när vi har dissekerat, så jag har sett hur det ser ut inuti, och är det så att man drar ihop näsan för mycket, så trycker hela det här liksom upp in mot hjärnan, om du tänker dig. Det är svårt att förklara när jag inte har några bilder. Precis, du har ju hela struphuvudet. Du har ju struphuvudet som är gjord av brosk.
Ja.
Och
den pressas upp.
Och den pressas liksom in. Den kommer ju ingenstans. Den kan pressas upp mot nacken. Mm. Så hästarna kan ju få nackproblem. Det måste ju ta vägen någonstans. Det är ju brosk. Mm. Så när den här veterinären som gjorde den här dissekeringen visade liksom, så här blir det. Så såg man ju väldigt tydligt att det påverkar. Alltså det måste ju påverka hästarna
fysiologiskt. Vad du med om skar?
Nej, inte skar. Nej, utan vi har, ja, och det är jätteintressant. Jag rekommenderar egentligen alla som inte är kräsmagare att titta på en dissektion. För att det är så... Alltså man får så mycket tankeställare faktiskt.
Ah. Mm.
För ja, att de tar ju... Veterinären träffar ju hästen innan. Och får liksom hela dess historia. Och det här, hästar
innan
som...
Den dör.
Innan den dör, ja. Det är hästar som ska tas bort, om man säger så. Ja. För att den har problem då. Och sen så... hittar hon andra saker också. Men det är ganska fantastiskt att gå igenom, för man ser ju liksom alla organ och hur det är uppbyggt och hur det fungerar. Bland annat det här då, ni vet, tungan och tungbenet har ju direkt kontakt med hästens framben till exempel. Så där kunde man ju också... Det går via senor och sen muskeln som, och så fäster på överarmsbenet. Det är alltså överarmen. Det är alltså nedanför bogbladet, så går det överarm och sen kommer underarmen. Och den fäster där. Så en häst som är väldigt, väldigt spänd har ofta inte superbra frambensrörelser till exempel. Kan vara att tänka på också i hoppning att hästarna ska, alltså om man river ofta fram till exempel. Att
är det tungan man ska börja massera?
Ja, hästar. Alltså det viktigaste av allt är att verkligen kolla att hästarna har ett bra bettillpassning.
Ja.
Alltså det är A och O. För vi ser ju också mycket munskador som vi också direkt kan relatera till varför hästarna får återkommande koliker till exempel. Jag är ingen veterinär, det måste jag ju framhålla. Men vi ser det ur ett näringsperspektiv, att de kommer och säger att hästen lägger inte på sig, vi är mer mat och det händer ingenting. Ja, och då får man ju liksom börja med den här checklistan då. Och vad, så munnen och munnens kondition är ju så otroligt viktig, för det är liksom första stationen. Mm. Det är ju där de ska mala ner det här. Det är, ja. det är A och O att den fungerar.
Men det var kul. Jag var på en föreläsning med Ylva Rubin.
Ja.
Det var ju, då fick vi ju en skalle och verkligen se hur det ser ut i häst, alltså hur hästens huvud. Så ja. Det var jätteintressant. Så ja. Väldigt kul.
Jag tror jag har några kvar på det här. Ska vi ta dem också?
Ja, ja.
För att ja, det är egentligen bara två. Och det
är dina sju?
Ja, det är mina sju. Ja, det är de. Det är fortfarande.
Ja, bra.
Det ena är sol, men det förstår vi ju, att hästarna måste vara ute i sol. Men jag skulle väldigt gärna vilja framhålla att försök att ta av täcket så mycket det går, för att hästen skapar D-vitamin av att vara ute i sol. Så det är så otroligt viktigt att de får kontakt med solen.
Vad är de här stackarna som behöver flugtäcke då?
Ja, man,
solen går igenom dem?
Det gör de ju till viss del. Ja. Det gör de faktiskt, men alltså kan man låta dem vara ute, alltså det räcker med några timmar eller en timme. Och sen är det ju jätteviktigt att inte duscha eller tvätta av hästen efter, för att det tar ju tid för huden liksom att ombilda D-vitaminet då. Så att man ska vara försiktig med att
schampa. Man ska aldrig duscha av det liksom.
Man ska aldrig, enkelt uttryckt då. Men man ska aldrig... Men det ska man ju inte göra med hästar som går på beten då. Alltså duscha eller tvätta dem innan man ska. För de behöver ju ha det här naturliga fettet. Ja. Men det känner säkert alla till.
Men man spolar dem. Om de är dödsfettiga så kan man spola av dem lite om man måste. Men helst inte.
Ja, nej, men det är klart man får göra det. Alltså vad jag menar, det är ju liksom att man kanske inte schamponerar hästen. Men det här är ju taget liksom ur ett sånt kort perspektiv om ni tänker det. Alltså, normalt sett så går ju hästarna ute några timmar varje dag.
Ja,
ja. Men att låta dem göra det. För att det finns så många hästar som står uppstallade på dagen också. Mm. Och sen,
hur gör man på vintern då?
Det är samma sak där. Jag vet, vi har ju svårt här i och med att det blir mörkt så tidigt. Men
och det är kallt. Vi inte har sol alls.
Precis, exakt. Ja. Nej, men vi får utnyttja det vi kan.
Ja.
Men jag brukar också rekommendera att man har lamporna tända lite längre. Just att man inte släcker ner.
Det
är inte samma. Nej, det hjälper inte mot D-vitamin. Men däremot mot, just det, mot andra hormoner då, som melatonin till exempel, som triggas, alltså sömnhormonet då, som triggas av mörker och ljus. Så att försöka hålla det lite ljus lite längre. Men man ska helst inte ha nattlampa. Om man har det, då ska man måla den röd, för att annars så kan det bli för kan de bli störda.
Att man inte släcker för tidigt, utan att man låter dem ha dag så länge det är dag.
Precis. Ja, det är att rekommendera. Och sen luft också är ju jätte, att de får syre, att de får vara ute Alltså, inte frisk luft. Frisk, alltså det är precis som oss människor där kan man säga. Nej, men det är också så otroligt.
Men då tänker jag egentligen på vintern, om det är sol, att man försöker kanske promenera dem nakna då, ute en timme, den soldagen.
Ja.
För det är också, vi klipper ju oftast våra hästar. Mm. Alltså så här, vi har dem ju klippta.
Ja.
Och då har man ju oftast täcket till och med när man rider ut på vintern.
Mm.
Men då kanske ändå värt att ha dem nakna en timmes promenad, bara för att solboosta dem.
Det kan man
solarielampa då?
Ja, det är ju också ett annat sätt. Det blir, triggar, ju, det inte, triggar ju inte D-vitaminen på samma sätt. Det gör det inte.
Det
och man kan... Vad sa du? Det värmer, ja. Och det är ju jättebra för musklerna. Du får igång cirkulationen och så. Men om man tänker D-vitamin så kan man ju tänka på ett D-vitaminstöd. Det finns ju i gräs och i grönt hö, om man tänker sig. Men sen försvinner ju både E-vitamin och A-vitamin och även det då. Så man kan ju tänka på att ge någon form av stöd under vintern. Och speciellt ifall man upplever att hästarna blir lite låga. Nu kan ju det också bero på andra saker då såklart. Men en utav tipsen liksom, det är ju att se att hästarna, ja, att de visar liksom ett normalt beteende. Att de inte liksom blir låga eller ställer sig med huvudet inåt äggen eller liksom så. Utan att de verkligen, ja, upplevs mentalt som pigga och alerta. Precis. Så, det var dem. Vad ska vi prata om nu?
Nej, men det jag tycker är så klurigt med hästvärlden är ju att det finns så många sanningar samtidigt som det finns ingen sanning.
Mm.
Det är så många som vet hur det ligger till. Och så lyssnar man på alla och alla säger mot varandra. Med varandra och mot varandra. Alla säger olika. Mm. Och sen så slutar allt med så här, ja, men du måste bestämma själv vad du vill göra själv. Man bara, okej.
Okay. Mm.
Alltså det finns ju ingen som kan berätta för hur man ska göra. Mm. Samtidigt som det finns så många som berätta för hur man ska göra. Det tycker jag är svårt.
Det är jättesvårt. Och mitt råd i det är att lära känna din egen häst.
Mm.
För att det, någonstans måste vi utgå ifrån det. För att alla råd och tips du får, du behöver bara gå ut på nätet så får du 45 kommentarer på någonting.
Ja.
Och det spelar ingen roll. Det kan vara jättebra råd som man kan fånga upp och sådär. Men man måste omsätta det ur sitt eget perspektiv och sin egen häst. För att alla hästar har olika bakgrund och olika historia. Så har man till exempel en häst med frifekal vätska eller diarré som kommer och går. Har vi tre olika hästar så finns det tre olika utgångslägen för dem. Mm. Det är därför man säger, ja men det hjälpte inte. Jag gjorde det och det hjälpte inte. Nej, för att det var inte den underliggande orsaken till att hästen har en obalans. Utan den underliggande orsaken är kanske... Ja, det kan ju vara till exempel en ung häst som inte fick rätt mikrobiota av sin mamma. Kan det vara? Eller det kan vara en häst som har fått upprepade antibiotikakurer. Eller det är en annan häst som står i en stressig miljö. Och då måste man jobba på de här underliggande först. Så rådet till dig, jag förstår, det är extremt förvirrande för det finns så otroligt mycket. Men du, återigen... Att liksom lära sig hur en häst fungerar, då förstår man också när den inte gör det. Man har mer kunskap i att sätta att okej, okay, nu är det någonting som inte stämmer här. Och göra det i tid. Det gäller säkert inte dig, men vi har väldigt många hästar ute i landet som går runt med övervikt nu. Och
alltså, vi är på väg dit.
De är mätta, ja, precis. Ja. Och går de ute på sommarbete, det är helt okej. Okay. Alltså, vet ni att hästarna, alltså, rent fysiologiskt, så utsöndrar de mer insulin under vår och sommaren för att kunna ta emot mer energi, alltså socker, ifrån gräset. För att kunna lagra upp det, för att sedan ställa om metabolismen under vintern, för att kunna bryta ner växtfibrerna mer så att de här goda bakterierna i grovtarmen jobbar bättre på att få ut näringen. Så det här är rent fysiologiskt, så lägger hästarna på sig på sommaren. Men vad som är viktigt där, och det är tyvärr den trenden jag ser, att första året så får de gå ut i en ny hage och så lägger de på sig 20-30 kilo. Sen nästa sommar så har man inte gjort någonting under vinterhalvåret.
Man har inte tagit bort dem
och så bygger man på och så tredje år så står det med fång. Det är klassiskt.
Ja.
Och det är så smärtsamt för hästen. Och det är så smärtsamt för hästägaren. Och smärtsamt för plånboken.
Ja.
Och hamnar där.
Fång.
Ja. Mm. Så det här är att...
hullbedöma hör till de absolut främsta friskvårdstipsen som jag skulle kunna lämna. Ha koll på hästens vikt. Lägg upp en plan. Även om de inte ligger i riskzonen för att lägga på sig, ni vet, de här fettdepåerna, ja, på kroppen, så måste man ta ner dem i normal hull under hösten.
Du gestikulerade nu fettdepåerna. Vad menar du att de satt?
Mm, fettdepåer, det är vad man kallar hästar som får ett syndrom som heter equine metabolt syndrom, EMS. Det är alltså en hormonobalans, kan man säga. Så hästens kropp har inte möjlighet att ta emot det sockret som kommer in i kroppen. Jag vet inte hur utvecklat jag ska göra detta eller hur djupt jag ska göra det, men lite enkelt förklarat då. Den kan inte ta emot, bryta ner, få in det här sockret i cellerna. Det gör den med ett hormon som heter insulin. Och det blir alltså en obalans i det här systemet, vilket gör att kroppen helt plötsligt, den kan inte skicka in energin i cellerna. Det är stopp där. Så vad gör den? Jo, då antingen så sparar den in det som något som heter glykogen, reservenergi, eller så skjuter den ut det till fettcellerna. Mm. Och då sätter sig fettet i, om ni tänker, mankammen. Ja. Vi har ju från nacken och ner till manken, så har vi ju ett ligament, nackbandet. Ovanför där ska det ju inte vara, det finns ju inga muskler där. Nej. Så alla hästar som har såna här stora tjocka nackar, och ibland så de kan ha en liten penrish, och ibland får de en ren bark i så här jättetjocka liksom. Ja. Då den depån plus bakom bogbladet, uppe vid ländryggen, och sen kan det också bli en knöl antingen ovanför svansroten eller på varsin sida om svansroten. Och de här, det är liksom tecken på att de har något problem med sin insulinbalans, alltså att de inte kan tillgodogöra sig det de får i sig. Och vi vill inte hamna där. För att då löper ju hästarna, de flesta hästarna löper mycket större risk att få fång då. Sen finns det ju andra orsaker till fång också, som förgiftning eller belastning. Men just 80-90% är det just den här andra. Så att ta tag i det i tid, lägga en diet, öka motionen innan hästen får fång. För det är fångest, brukar många säga. Och det är verkligen det. Så det är som sagt någonting, och det går att jobba väldigt bra förebyggande med dieten. Alltså att verkligen se till att vad det är hästarna egentligen ska äta. Så det kanske vi kan gå in på också och prata lite om vad de ska äta. Men det... Ska vi se vilken ända jag vill börja i. Jag tror, ska jag förklara lite grann om mikrobiotans funktion?
Vad tycker du att hästarna ska äta, sa du?
Just det, jag skulle komma till det. Ja. Och då måste jag förklara lite grann mikrobiotans funktion. Ja. Ja. Det är ju så här, som jag sa tidigare, så är ju hästarna utvecklade till att äta ganska näringsfattigt gräs. De äter gräs till 80-90%, så söker de olika gräsarter. Resten söker de blad, grenar, rötter, örter, lite jord kan de äta också. Om man har dem i det vilda eller har dem ute på sommarängar och sådana ängsmarker.
Vaccinerar mot botulism, för det bor i jorden.
Det är för att hästarna får hösilage.
Ah, okay.
Ja,
okej. Så det är inget skadligt för dem att äta lite jord ute? Eller om man ser att de håller på att dra i rötter i hagen? Eller så.
Precis. Ofta är det för att de vill ha bakterierna som finns där. Så det finns ju bakterier. Alltså vi har ju mikrobiom överallt. Vi har ju det på huden, i munnen, i lungorna, i tarmen, luften, jorden. Överallt har vi ju mikrobiom. Och man har ju forskat på häst, på människa, men även på häst mer. Och mikrobiotan har ju också en väldigt stor roll i hästens avgiftningsfunktion. Alltså att eliminera de gifter och toxiner som naturligt uppstår och som också kommer till hästen i form av olika typer av virus och bakterier och så vidare. Och vad de också gör är att de bidrar till att producera aminosyror och även att de bidrar till hästens sömncykel. Så mer och mer ser vi ju att den här mikrobiotan är otroligt viktigt för hästens hälsa. Och jag kan nästan säga att nästan allt börjar här. För vad man har sett under åren och vad man har kommit fram till i olika studier nu, det är att en obalans, alltså det kan vara en obalans, det finns ju extremt mycket mikrober. Och det finns också väldigt många olika arter av dem. Och blir det en inbördes obalans av de här arterna, då alltså det, att det blir några som liksom blir starkare i sin population än andra. Det kan ju vara sådana som är mer mindre gynnsamma, alltså som är kanske lite dåliga för hästen. Till exempel lactobacillus som sänker pH till grovtarmen. Då kan olika typer av obalanser uppstå. Och det här har man ju vetat sedan tidigare. Men att också de goda bakterierna, om de också har en inbördes obalans, så kan hästen visa olika typer utav problem. Så att mer och mer har vi börjat då förstå och lära oss att vi måste mata mikrobiotan för att stärka hästens hälsa. Vi gjorde ju så, vi sondade ju hästskit när jag jobbade som veterinär. Ja. Jag var med att assistera en veterinär för många, många år sedan. Det gör man ju inte längre. Så har man börjat göra det igen nu. Man tyckte väl det var ohygieniskt. Man måste ju ta det från en frisk häst. Så man tog alltså skiten från en frisk häst, blötte upp det och sen så sondade man ner det för att tillföra lite goda mikroorganismer.
In i magen?
Ja, in i magen. Och det kommer ju vidare ner sen, liksom i hela tarmsystemet. Man har inte hittat det mest optimala, kan man säga, just för, när det gäller hästens grovtarm, för den är ju så långt ner. Alltså det, det ska ju genom väldigt många andra organ innan den kommer dit. Då. Så att, att försöka titta, vad man har sett idag, det är att headshaking, fång och magsår har man sett en relation till en obalans i hästens mikrobiota. Och då kan man fråga, ja, men hur ska man friskvårda detta? Jag har ett helt webbinarium på 60 minuter bara om detta. Det här är, jag brinner för det. Jag har alltså på mina föreläsningar har jag nästan bara pratat om, tryckt på det här med vikten av att vi faktiskt matar mikrobiotan. För det är det här, det är där mycket börjar. Alltså se till att ha rätt pH, se till att de växer till sig starka populationer. Och hur gör vi det? Det gör vi genom att mata dem. Och hur matar vi dem? Genom olika typer av växtfiber. Och det är här vi har missat. Det är en stor bidragande orsak. Som du frågade mig, vad är det mesta rådet du kan ge? Och det är det. Hitta variationen. För att tittar vi på vårat hö idag, eller hösilage, så är det ofta bara en gräsart. Och varje mikrobart har ju sin favorit. Så du matar, du fodrar ju bara den som du fodrar hästen med. Så är det så att vi bara fodrar ett ensidigt foder, det är ju samma med oss människor egentligen, även ifall vi har ett helt annat system att bara äta en grönsak. Det är ju, men det är samma med hästen, att ju fler gräsarter, notera att hästen till 80-90% äter gräsarter. Det finns 9000 gräsarter i Norden, vi borde kunna få in lite fler till våra hästar. Att välja, försöka inspirera våra bönder som vi vill ju ha kvar våra bönder här i Sverige. Ja. Vi vill ju att de ska producera vår mat till våra hästar. Och jag betalar ju hellre bonden lite mer än veterinären, om man får säga så. Att vi jobbar förebyggande genom att hitta så mycket olika typer av gräsarter som möjligt. Så först då, prata med Höber. Kan ni så in lite mer gräsarter? Kan ni så in kanske...
Varför gör de inte det då? Om de där, vet att de gör hö till hästen?
De vet ju inte om detta. Nej, de är ju inte medvetna om det. Jag har pratat med några stycken och det gör jag också när jag håller föreläsningar. Jag försöker att säga att det är det någon av er som känner någon höproducent? Och kan vi försöka uppmärksamma detta? För att för oss är det är billigare och bättre och sundare för hästen om vi kan hitta bra lösningar på grovfodret till våra hästar. Så ofta är det ju bara Timotej då, som sagt, kanske lite ängsvingel. Men vi skulle ju behöva ha så många fler. Så när det inte finns, och om man säger att det kan bli att vi kan liksom få igång en diskussion. Jag vet att SLU har ju tittat på det här med olika gräsarter, men de är ju inte riktigt överens om, eller de har inte gått in djupare och tittat på hur de olika gräsarterna, vad de innehåller och vilka hästar de skulle vara lämpliga för. Så att det här är ju en process. Men ju mer vi pratar om det och ju mer alla hästägare förstår att okej, mitt mål är att se till att min häst får äta så mycket olika gräs- och växtarter som möjligt, då har jag börjat någonstans. då har jag verkligen lagt ett god plattform för mitt förebyggande arbete. Så vad vi kan göra istället, det är ju att hitta alternativ. Och det finns ju, det finns hackelse, det finns höpellets, men väldigt många arter. Försöka prata med bönderna, som sagt, att de sår in lite fler. Och där får de ju ta, för det här beror ju på vad det är för mark och så också.
Jag tror att jag såg på ditt Instagram när du slängde höpellets i, om det, jag vet inte om det var du eller om det var någon annan.
Ja.
Man slänger, om hästen så käkar hö, att man slänger ut en näve höpellets i höhögen.
Yeah.
Dels får de i sig innehållet i höpellets, som är då ett komplement till höet de äter, eller slaget. Och också att de får leta och dona lite och stå och söka efter grejer och sånt där. Det verkar vara en bra kombo.
Det är en jättebra kombo. Just för den här, det är ju så de söker ut i det vilda också. Att de mular runt med mun och så. Ni vet hur det är, de plockar ju liksom växter så.
Det lät superrimligt allting.
Ja. så det, och sen så skulle jag också, som vi försöker att råda, man jobbar med olika örtlösningar. Att man kanske väljer olika, man kan jobba med det i 3 månaders cykler kan man göra. Just för att få även den variationen. Och sen förse dem med, det är naturen. Alltså ni har ju...
Kommer hösselaget nu?
Nej, nu ska de tömma containern.
Nej, men gå ut och plocka i naturen. Låt dem beta längs bilfria vägkanter. Ut och ris, de älskar ju blåbärsris. Gnaga på träd, jätte bra. Ge dem lite aspark.
Passa på när man kan. Jag är så inspirerad.
Ja, alltså jag har lärt mig så mycket.
Ja, men det är så,
och
så,
om man vill
så,
höra och läsa mer om dig. Och höra, du har satt ett webbinarium. Om man vill leta upp dig och din information, vad söker man sig då?
Då söker man sig på equital.eu.
EQVITAL.
Vi kan länka också.
EQVITAL.eu.
Där kan man gå in och läsa om vår värdegrund och hur vi ser på det här med hästhälsa och vad viktigt det är. Och vi jobbar ju som sagt mycket med konsultationer, så vi lägger upp olika typer av näringsplaner också. Mer ur ett, för det är ganska fascinerande, man kan ju jobba mycket med näring i ett syfte att liksom stärka upp hästen. Så det är väl kanske säga, det jag jobbar mest med det nu, plus med utbildning som jag brinner för.
Otroligt roligt att du ville komma. Här tips från en av våra lyssnare också.
Jättetack för tipset. Sånt här älskar vi. För det får vi lära oss hela tiden.
Tack för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick vara här. Tack snälla.
Och vi görs igen 2 veckor.
Ja.